If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Herre hjärtanes, säger jag som min mormor en gång sa. Det är ju nyhetsshowen som sänder ut idag på alla vanliga frekvenser och plattformar, visst Stina Lundström?
Visst är det så, Kalle Berg.
Alla hjärtans dag som det faktiskt är, och semmeldagen var det igår.
Ja.
Kan det bli en vanlig dag snart?
Kan det bli en dag som inte innefattar ett tvång av att göra saker som känns sötsliskiga och obehagliga?
Ja, man undrar ju. Du, idag så ska vi börja med att följa upp kring senaste nytt för Oceana och branden. Vår reporter Eva Bergström är med oss. Och hon var på presskonferensen som hölls igår med Liseberg, NCC och räddningstjänsten. Hon har också varit nere vid det som finns kvar av vattenlandet och ger oss en rapport kring hur det ser ut idag. Det började ju brinna igår till exempel igen. Det ska vi prata om och lite nu vad som händer framåt då förstås. Du ska prata om något helt annat.
Ja, jag kommer prata om valet i Indonesien som sker idag. Det är ju ett gigantiskt land som går till val under detta supervalår. Vi har pratat om det tidigare. Ja. Och med lite bakgrund i Indonesien så tänkte jag, om inte jag så vem ska ge nyhetsshowens lyssnare lite uppsnack,
ja,
inför ett väldigt stort val.
Det är viktigt, det är ju världens 50 största land.
Visst är det så?
Alltså invånarantal.
Mm.
Ja, sen ska jag också prata lite om att vi nu efter 4 månader fått svar på ett mysterium. Eller åtminstone en del av ett mysterium. Jag talar om att den giftiga gasen fosfin tros ligga bakom att den här familjen i Söderhamn insjuknade i oktober, där en 4-årig flicka dog som följd av det. En tragisk händelse där det har varit mycket och faktiskt mycket som fortfarande är obegripligt då. Men vi fick några svar igår då kring hur det här kunde hända. Sen blir det bakvagn. Vad ska du prata om där?
Ja, där kommer det bli lite det och dem. Debatten vi kanske trodde dog i 2023. Ja. Ja, det är ingen riktig debatt, men det har kommit lite nya uppgifter om hur man använder det. Och sen så kommer jag också prata om en ny lag i Australien som kan stoppa jobbmail på fritiden. Och inte minst om några framstående konstverk som just nu hålls gisslan i ett skjul i Frankrike. Ett skjul var sjukt sagt. I ett helt vanligt hus.
Aha,
i Frankrike.
Ja, det var grejer det, du. Jag ska prata lite om en Taylor Swift-konferens med massa inflygna akademiker i Australien. Och sen lite mot min vilja, väldigt så tingeltangeltema för mig idag, så ska jag prata lite om Gunilla Persson.
Ja.
Hon ska ju in i Mello nu här och hon har en kravlista tydligen. Ja. Dessutom hennes bidrag och de andra har blivit recenserade av Johan Lindqvist, och det var starka papper från Johan Lindqvist.
Det var det alltså.
Jag läser på massa igen då. Ja, vi har lite andra grejer också. Vi får se vad vi hinner med helt enkelt. Annars då, vi kämpar på lite idag.
Vi kämpar på lite, alla är lite småkrassliga, man gör sitt bästa. Och precis när man går där och känner lite grann, var är min badge of honor för att jag ens dök upp? Vem spelar Brothers in Arms för dig och mig? Då går bara producent Carl förbi och säger att vi inte är levnadsglada, du och jag. För att ingen av oss gillar semlor eller Alla hjärtans dag.
Nej, just det, vi varken äter semlor eller firar den här kärlekens dag.
Kärlekens dag, och då blev vi tydligen tråkiga nej-sägare.
Ja, men att Carl är sån levnadsglad bara för att han gillar, han firar inte heller Alla hjärtans dag, men han gillar ju semlor. Så det var som du sa, det är lite sänkt ribba för att vara levnadsglad.
Att det räcker, kan tänka mig grädde. Nej, men semlan är konstig. Det är en bulle gjord för fattiga tider, tycker jag. Det är en bulle som känns som att ja, det är liksom ett fattigt folk som har gjort en riktigt fattig bulle.
Ja, fast den var ju delikatess från början.
Ja.
För det är Wiki. Det är Wiki lever sitt liv och åt sån hetvägg.
Jo, men man får ju tänka så här, de rika i Frankrike, vad åt dem? De åt ju typ så fasan, stoppad med påfågel, inkörd i en åsna, inrullad på en flamberad vagn, dränkt i Cointreau. Vi har typ så en helt vanlig fralla som vi lägger grädde och typ lite mandel på. Det är bara ett väldigt fattigt bakverk.
Ja, ändå sägs det att kung Adolf Fredrik dog för att han åt för
många semlor. Det var det finaste vi hade.
Ja, han ska ha fått en hjärtattack, läste jag om igår då. I år igen läste jag om det. Ja, att han fått hjärtattack.
Han ska ha fått.
Ja, för att han åt så mycket vad heter det? Inte fetvägg.
Nej, det var ju hetvägg.
Hetvägg,
precis. Jag tror att på den tiden hade den inte ens grädde och mandelmassa, utan då var det bara att det var en helt vanlig bulle doppad i mjölk.
Ja, men sen festligt. Han åt massa annan skit också.
Jo, det gjorde han.
Ja, jag vill ändå ge Carl att han har faktiskt också verkligen försökt lyfta mig idag. Han har skojat och haft god ton och energi och piggat upp mig och peppat upp. Och nu är jag ändå liksom i skick för att göra den här sändningen.
Fint.
Med det så går vi väl över då till nyheterna från senaste dygnet. Ja, nu är det snart 2 dygn sedan branden bröt ut på Oceana i Liseberg. Den här branden som ödelade stora delar av badhuset. Och med oss nu för att ta det senaste om vad som har hänt har vi återigen vår reporter här på GP som varit på både presskonferens och nere på brandplatsen under gårdagen. God morgon, Ebba Bergström.
God morgon.
Så hörs jag.
Ja, sorry för det. Du har ju ägnat hela gårdagen åt att följa upp branden och vad som har skett. Om vi bara tar det senaste, vad vet vi om själva branden? Det blossade upp igen igår kväll.
Det blossade upp igår kväll vid 10-tiden igen och var så att man såg lågor ut genom taket, så att det verkar varit en ordentlig upplossning. Ja. Det är fortfarande något som räddningstjänsten håller på att jobba med. De har ju sagt nästan hela tiden att de har det så gott som under kontroll i att de kan begränsade till Oceanabyggnaden. Mm. Eller det har varit det de sagt sen igår förmiddag ungefär. Men att inne i byggnaden så har de inte kontroll på allting, utan det är mycket glödbränder, det är mycket som kan pyra till.
Ja,
Saker som kan rasa, och det är mycket som fortfarande är osäkert där inne, och de är ju även väldigt begränsade i hur de kan jobba just på grund av den här rasrisken, för de vill inte riskera sina anställda och brandmän som ska släcka den här branden, så då måste de jobba utifrån dem. Då är man begränsad.
Ja, men såklart. Får jag bara fråga, den här personen som fortfarande är saknad, vad vet vi om det nu?
Än så länge har alla varit väldigt förtägna om den här personen. Det ska vara en man som har jobbat på bygget i någon roll. Det är lite oklart exakt vilken, men det ska vara någon som jobbat för Liseberg för det här bygget. Men i nuläget så håller de flesta fortfarande ganska tyst om exakta omständigheter och så. Jag tror personligen att man inte vet så mycket.
Nej.
För att det är ju som sagt, de har inte kommit in i hela byggnaden än.
Men den här personens familj ska vara underrättad?
De ska vara underrättade och så. Ja. Och han är saknad, men man håller ganska tyst på vad man säger till media i nuläget.
Ja, men det var ju en presskonferens igår där du var, vi kan lyssna på en liten bit här inledningsvis från Per Nyqvist som representerade räddningstjänsten på plats. Bara lite hur det låter då beträffande räddningstjänstens sökande efter den här personen.
Vi har ju från räddningstjänstens sida sökt intensivt i de utrymmen vi har kunnat komma åt hittills. Det är vad vi kan säga just nu. Så att de utrymmen vi kan komma åt som vi bedömer som säkra där har vi sökt av. Och där har vi inte kunnat finna någon.
Mm. Och då kan man ju koppla detta till det du sa inledningsvis kring att det fortfarande är väldigt osäkert där med saker som kan falla ner. Det kan börja brinna igen som vi såg igår kväll. Och han sa också det Per Nyqvist där att man utöver detta då avvaktar polisens utredning. Men polisen har vi inte hört så mycket från än så länge väl?
Nej, polisen har inte varit särskilt aktiv i det här än så länge för att de väntar på att platsen ska bli under kontroll. Jag pratade med polis på plats igår morse. Som sa att nu, just nu, eller igår, och jag utgår från att det fortfarande gäller, så håller de avspärrningarna och väntar på att räddningstjänsten får branden under kontroll, och när räddningstjänsten är redo att lämna över så tar polisen över och det blir en brottsplats liksom.
Hur stor del av byggnaden är förstörd, vet vi det?
Vi har inte fått några exakta liksom, siffror eller inget som sagt konkret, men det de sagt att de har kunnat rädda i nuläget eller som vi vet inte är förstört är dels det här tegelhuset som ligger längs med Mölndalsvägen, som är liksom den gamla delen som man byggt utifrån. Den har man jobbat aktivt från början med att försöka rädda så mycket man kan. Och även mycket teknik och infrastruktur under mark som är för att man ska kunna driva badhus ska man ha kunnat rädda i nuläget. Förhoppningsvis så blåser det inte upp igen och det sprider sig inte, så kanske det håller sig. Men sett vad man kunde se utifrån både under branden och igår, så själva ruskanarna, själva taket på huvudbyggnaden, tornet, allt ser väldigt förstört ut.
Ja, det här med infrastrukturen under marken får jag nog tänka på liksom hur man kommer jobba framåt. Vi kan återkomma till det, för det vet vi inte så mycket om heller, men just det här, ska man liksom bygga det här igen? Kan man liksom bygga det på det som finns kvar under marken? Men vi kan väl komma till det. Annars, du var ju på plats vid branden igår då, vid platsen. Hur skulle du beskriva att det liksom såg ut, luktade? Hur var stämningen där nere?
Ja, det var ju betydligt liksom, vad ska man säga, lugnare stämningen när jag var där i måndags. Det var inte så konstigt. Nej. Men man märkte ju alla som, det var, man hade ju öppnat Mölndalsvägen, så det var många som passerade förbi på väg till jobbet när vi var där vid 8. Och det var ju knappt en enda person som inte stannade upp eller kollade till och liksom ändå drabbades av hur det såg ut. För att det är ju, mot Mölndalsvägen så ser man ju de här rutschkanorna eller det som är kvar. Det är liksom bara stora järnskelett som är helt svarta av brand och sen var de täckta av snö. Och det kändes väldigt apokalyptiskt. Jag sa det igår också, men att det liksom känns nästan overkligt när man är på plats. Att det kan gå så fort.
Är det fortfarande sån här brandrökslukt? Och liksom?
Den kom och gick lite när jag var där. Det berodde lite på. Men när man var i närheten av själva liksom, de brända delarna, så kunde det komma såna plastbrändlukt.
Ja, vi kommer återkomma lite till det där sen faktiskt, om plasten och liksom giftiga gaser och sånt. Men det tar vi lite senare. Det var ju presskonferens igår då, som sagt. Räddningstjänsten var där, Lisebergs vd var där, NCC hade representant där då, byggbolaget. Hur skulle du beskriva stämningen där?
Ja, nej, men det var väl en ganska sorgsen stämning, framförallt från Lisebergs vd. Man märkte att han var väldigt berörd av det som hade hänt och att det tar ganska hårt på Liseberg, kändes det som.
Vi kan faktiskt lyssna på en liten bit där från en intervju du gjorde med Andreas Andersen då, Lisebergs danska vd. Lite förvarning på att man får spetsa öronen, för att han har lite dansk brytning.
Jag tror jag pratar för alla som jobbar på Liseberg att vi är otroligt olyckliga över det som har hänt. Det är verkligen ett chock. Och vi förstår ju också att det här inte bara påverkar oss, men det påverkar alla som bor i Göteborg.
Vad kommer det här betyda för projektet i framtiden? Kommer ni behöva lägga ner det helt och hållet?
Det vet vi inte än. Det avhänger ganska enkelt av de utredningar som kommer att göras de kommande dagarna. Det finns delar av byggnaden som är kvar. Men vi får ganska enkelt göra de utredningar innan vi kan bekräfta vilken väg vi kommer att ta med projektet. Men i nuläget är det inte vårt fokus. I nuläget är det vårt fokus att ta hand om de medarbetare, de kollegor, men också de gäster som har blivit påverkade av branden.
Ja, han pratar ju om att man i nuläget inte vill blicka för mycket framåt kring vad som kommer hända med vattenlandet i Oceanen och så, utan man fokuserar på de medarbetare som har drabbats av det här, gäster på Lisebergs hotell och sådär, och självklart den här försvunna personen, att man skickar sina tankar till dens anhöriga och så. Men fick man reda på någonting, eller fick du någon känsla av kring hur man ser på framtiden?
Alltså det var väldigt svårt. Han pratade ju om att Oceana och hotellet var en del av en medveten strategi att ta sig ur covid-svackan som han hamnat i. Att det kändes som att det var en ganska viktig del för att komma på fötterna igen. Och på så sätt så kan jag själv misstänka att alltså hotellet blir ju en väldigt stort projekt om man inte har ett badhus som kan locka folk på vintern.
Nej.
Så på så sätt kanske de måste bygga upp det igen, men det lät ju inte, det var ingen positiv ton, det var inga så, man hade ju kunnat tänka sig att de hade varit så, det här är fruktansvärt men det är klart att vi ska bygga upp det igen. Mm. Alltså, den hoppfulla tonen är ganska vanlig efter sådana här allvarliga händelser. Mm. Men det var ju verkligen inte den tonen som vi hörde när man frågade rakt ut vad som var planen.
Det har väl säkert att göra med den här saknade personen då. Mm.
Det tror jag absolut.
Den tonen riktigt
och man sa ju att man väntar på utredningen för att se. Jag utgår ifrån att det är ju väldigt svårt att ta sådana beslut när man inte ens vet hur stor förstörelsen är. De har ju inte kommit in i huset, de kan inte se vad man kan rädda och vad som finns kvar.
Nej. Sen den nästa stora fråga som alla ställer sig är ju förstås hur den här branden startade. Och det, utredningarna är ju inte färdiggjorda långt därifrån. Och NCC, byggföretaget, de ville heller inte spekulera kring det i nuläget alls. Men vi kan ändå lyssna bara för att alla ska få en bild av hur det lät på presskonferensen och hur man uttrycker sig kring det då när det kom frågor till Niklas Sparv från NCC. Han sa så här.
Nej, men jag kan väl säga att det är för tidigt att uttala sig om vad det exakt för arbeten som har utförts och vad det är som har orsakat branden. Jag vill inte spekulera det innan vi har gjort en ordentlig utredning och innan räddningstjänst och polis har kunnat göra den.
Mm.
Är det någon, förlåt.
Nej, förlåt.
Är det någonting utöver det här som har kommit fram? Är det någonting man kan säga? Man är ju, vill ju verkligen veta vad anledningen.
Ja, verkligen. Och det tror jag alla vill. Det är många läsare som skriver in och frågar vad vi vet. Och sanningen är, vi vet inte så mycket.
Nej.
I början sa jag NCC att det var utbröt i samband med arbetsmoment. Det är något de har backat från sedan dess. Det är oklart om det beror på att de har nya uppgifter eller att de bara insåg att det kanske är för tidigt att veta.
Mm.
Men det är väl, det känns som att jag upprepar allt det som räddningstjänsten säger, men det, jag förstår att det är väldigt svårt att veta sådana saker när man inte ens kommit in i huset ordentligt. Mm. Alltså det är, jag tror man har ju inte ens kunnat undersöka platsen när det startade. Liksom.
Vet vi något om vad som händer nu närmsta tiden eller idag? Fortsätter man vänta på räddningstjänstens arbete?
Räddningstjänsten fortsätter arbeta på plats med att fortsätta ha kontroll över branden och få släkten och få liksom total kontroll på även inne i byggnaden.
Mm.
Fram tills att de har gjort det så kan polisen inte göra så mycket. När jag var på plats igår så flög man ju med drönare och höll koll liksom, men jag tror att det är ungefär där. Så mycket man kan göra från den sidan i nuläget.
Mm. Vi ska tala om en liten stund då om lite flera nyheter som har kommit i kölvattnet av detta och olika liksom delar av Göteborg som påverkas av det helt enkelt. Men du, Ebba, fortsätter ju följa det här för GPs räkning.
Absolut.
GP.se är adressen eller vår app då, där man kan läsa fler uppdateringar hela dagen, hela veckan framåt. Tusen tack, Ebba Bergström.
Tack själva.
Ina, jag tänkte jag skulle plocka upp då några grejer till som har varit i nyheterna efter branden. Mm. Då som, det är väldigt många aspekter av en sån här händelse som vi på GP liksom undersöker, hur det har drabbat liksom folk i närområdet, Göteborg som stad och så vidare. Ulf Kristersson hade ju presskonferens igår om någonting helt annat, om banken och sådär, och han öppnade ju där med att säga några ord om Göteborg, att det påverkar stan och hela Sverige och sådär. Men jag tänkte inte börja där, utan jag tänkte bara, först kan man konstatera att det inte bara är i Sverige som det här har blivit stora nyheter, utan
nej,
det blir en internationell snackis. Liksom.
Verkligen, det har man hunnit se när man försökte ta reda på vad det var som hände där i början. Att det var, man, ja, eller det är väl mina algoritmer. Jag dök rätt in på internationella djupa konspirationsteorier när jag gjorde en helt vanlig googling.
Ja.
Backade från internet, gick in på gp.se och kände, nu ska vi ta reda på vad som faktiskt har hänt.
Ja, a sound choice av dig.
Nej, det var
det blir mycket snack där i början. Men det var ju liksom det mest sedda klippet på BBC News igår till exempel.
Ja.
Enligt vår producent Carl då, och även Berliner Kurier, TV3 i Katalonien, Reuters, NRK, några av de internationella medier som skrev om detta och liksom visade de här bilderna och så. Och en av våra artiklar på gp.se som blev allra mest läst igår, som folk var intresserade av, det var den med en giftexpert som uttalade sig om brandröken.
Mm.
För det tyckte jag man, alltså ganska tidigt då, innan man förstod omfattningen av själva branden och det eventuella skadeläget eller visste något om någon som var saknad och så, att man såg den här svarta röken som bara bolmade ut, och man undrar ju liksom vad får det för konsekvenser?
Ja.
Där vill man inte vara.
Nej, liksom. Verkligen.
Men då har vi pratat med Bethany Carney Almroth som är ekotoxikolog på Göteborgs universitet. Hon säger då att den här branden kan ge allvarliga miljö- och hälsokonsekvenser. Och hon pratar om att det här leder liksom till en akut exponering av kemikalier då, när det regnar liksom ner flagor och grejer och partiklar som kan innehålla nanoplaster då. Och det gör i sin tur att det här närområdet liksom runt Liseberg och så kan bli förgiftat. Sen exakt vad det innebär typ för människor och så vidare eller liksom för naturen, det får man väl avvakta och se, och liksom hur man gör med typ uppstädning och så. Men hon säger det att när plast brinner, ja. Och det var ju mycket plast liksom.
Det var det ju, ja.
Alla som, jag har inte varit inne på Oceana, men nej. Alla som har varit på ett badhus vet att det är en del
plastgrejer. Det är väldigt, liksom. Väldigt mycket plast.
Och när plast brinner, då frigörs liksom, då skapas nya ämnen. Dioxiner nämner hon, som ju är cancerogena och liksom hormonstörande. Och det kom ju det här VMA då, att alla skulle gå in och stänga fönster och ventiler och så vidare. Och det är ju av den anledningen bland annat, att man inte ska andas in de här farliga plastkemikalierna. Och hon nämner också att Liseberg ju ligger vid Mölndal zon precis.
Så, då kan det färdas med vattnet.
Ja men exakt, ja. Det kan singla ner från skyn, men också det brandsläckningsvattnet eller vad man ska kalla det, från räddningstjänsten som de använder.
Just det.
Kan ju liksom rinna vidare då och ner i ån potentiellt.
Ja.
Nu har man inte någon varit ute och undersökt så här ännu.
Nej, men det var ju inte många veckor sedan i nyhetskommen vi pratade om när släckningsvatten hade förgiftat en sjö och då kommunen blev skadeståndsskyldig.
Ja, jag. Men precis. Ja, det handlade ju om så här brandskum och sådana grejer. Så
det var väl något annat.
Ja, det var något annat, men ändå, det är ju ändå, tankarna kan ju föras åt sådana miljöskador som kan ske på omgivningen i alla fall. Men hon säger också att ja, så här giftiga ämnen har sannolikt släppts löst då, att man kan utgå från det. Sen vad det får för effekter, det går inte att svara på i dagsläget, säger Bethany Carney Almroth då. Men hon hoppas att det finns en plan för hur man ska samla in och sanera. Hon säger också så här att sen ska man också, om man städar upp det här, göra det på ett säkert sätt. Och då får man avväga så här, är det bättre typ att låta det vara än att börja sanera? Så här, vad ger mest miljöskada där? Så det är väl någonting vi får följa upp lite grann, hur det går med det då.
Mm.
Men det man kan också säga är ju, som man kan läsa om på gp.se också, på tal om det här med brandröken och så, att 15 förskolor var i området som fick inrymmas. Det ska ju alla förskolor ha. En inrymningsplan då. Där de såg den här röken, så fick personal liksom samla in alla barn, stänga fönster och ventiler. Alla barnen, står de i den här artikeln på en av förskolorna, stod liksom så klistrade mot rutan. Du vet, ville se lite uppspelta. Andra ganska oroliga också.
Ja.
Det är läskigt såklart. Det var en sån grej som vi skrev om igår, och sen handlade det ju också om det här, vad det får för konsekvenser för Göteborg som stad. Alltså dels för människorna då. Folk reste ju in, jag såg någon kvinna på SVT som hade åkt in från Lerum liksom, för att hon dels ville se hur det såg ut, men också på något sätt ja, men var väldigt berörd typ. Ville vara där och visa någon sorts stöd så. För det är ju dels vanligt folk som bor där, men också arbetarna då. Vi har en lång artikel med en av killarna som har ett företag som har varit där och jobbat. Och han snackar ju om det, om att, alltså dels att man blir väldigt skärrad så här i efterhand, men också att det är ju en stor del av ens arbetsliv som man har lagt på det här. Liksom. Och man har lagt in jäkla massa engagemang och typ stolthet i det här projektet.
Nu ja, men såklart, 10 år, och så har man ändå tänkt så här, men nu blev det lite jobbigt, eller det här var en bökegrej typ. Men fan, tänk när man får gå in där med kidsen på invigningen och
exakt.
Bara, det här har mamma eller pappa byggt eller varit med och ritat typ. Det är ändå en så här så sjukt stor grej. Jag tyckte Johan Hiltons text i GP igår var väldigt fin, apropå just hur man som göteborgare kan känna typ, att man är så här, det är så mycket byggprojekt, det är aldrig något som blir av, och så är det den jävla Västlänken som vi har blivit lovade. Det händer ingenting, hela stan är bara en byggarbetsplats, det är plank överallt, och så liksom innan en sån här grej ska öppna så bara nej.
Så jäkla...
Man blir modfälld.
Det blir man ju såklart, och de blev det, de som har jobbat där och så vidare. Sen så var det också där liksom att Göteborg typ kan gå miste om 600 000 turister på ett år ungefär, efter att Oceana har brunnit ner nu då. Det sa Peter Grönberg på Göteborg Company som TT snackade med igår. Han var typ såhär, vi har fortfarande liksom det här nya Volvo-museet och sånt, det kommer komma turister ändå. Men det är ändå ett hårt slag.
Det får man verkligen säga.
Men typ näringslivet i den här stan. Det är så jäkla mycket de som har kiosken på hörnet på Mölndalsvägen.
Ja, typ, och som kanske typ köpte upp en liten extra, några extra kvadratmeter inför öppnandet liksom, för att man tänker att men nu kommer det ju snart komma ett stort hotell här, då gör vi det här och det här. Det är så fruktansvärt sorgligt tycker jag.
Verkligen, och Liseberg och Siana då som var i processen att anställa massa barnvakter, kafépersonal, såhär sommarjobbare som får sitt första jobb. Det är jäkligt deppigt bara alltihop såklart. Och som vi var inne på med Ebba, man vet ju inte vad som händer nu. Om man lägger ner hela projektet eller om man börjar bygga på nytt. Det får vi se helt enkelt. Det vet vi inte än. Det hänger på utredningen som kommer göras de kommande åren, sa Andreas Andersson igår, Lisebergs vd. Och jag menar bara utredningen liksom.
Tar år.
Ja, sen vet inte jag om det betyder att man inte kan liksom börja bygga något medan utredningen pågår någonstans. Det blir bara massa spekulation. Men det är ett långt arbete kvar tror jag, innan vi får veta vad som kommer att hända med Oceanas framtid. Vi lämnar branden och Oceana för nu då, lär väl återkomma i veckan kring det. Vi ska väl ta oss en liten utblick i nyhetsflödet, Isabella.
Det ska vi. Börjar i Mellanöstern.
I Mellanöstern. Varsågod.
Om Israel fortsätter att utöka kriget så kommer Hezbollah också att göra det. Det är en varning som kom från Hezbollah-ledaren Hassan Nasrallah i ett tv-sänt tal. Sedan kriget inleddes så har Hezbollah skjutit raketer och granater mot Israel från södra Libanon. Och Israel har genomfört attacker riktade mot just Hezbollah, och händelsen har skapat en oro för att kriget i Gaza ska sprida sig. Frankrike sägs i måndags ha kontaktat Libanons regering med ett förslag om hur striderna ska stoppas, men Hezbollahs besked här tyder på något annat, och de har tidigare sagt att de inte slutar strida förrän Israel slutar. De fackliga förhandlingarna är nu avslutade, och det innebär att det finns ett datum för när Casino Cosmopol nu stänger. Redan den 24 februari är sista dagen kasinot öppnar upp sina dörrar för gäster och besökare. GP har tidigare skrivit om hur kasinot kämpat med lönsamheten i flera år och att Svenska Spel nu beslutat att stänga i både Göteborg och Malmö. Nedstängningen påverkar cirka 100 medarbetare i Göteborg och 80 i Malmö, men nästa projekt för kasinot är att se om det är möjligt att hitta en ny hyresgäst om man har ett hyreskontrakt för Stora Tullhuset som sträcker sig ända till 2032. En ny studie visar att pappor och partners varit missnöjda med BB-vården, och framförallt handlar det om födslar som skedde under pandemin. Studien omfattade 727 gravida och deras partners och gjordes både innan och under pandemin. Men när man började införa restriktioner och att partners inte längre fick följa med till BB, så sjönk nöjdheten med 30%. Flera deltagande nämnde att man upplevde en väldigt tydlig exkludering, men också att man blev både arg och besviken i och med restriktionerna. Och starkast var reaktionerna från partners till förstföderskor.
Ja, det är klart man känner sig exkluderad när man inte får vara med.
Ja, när man får stå i ett tält utanför.
Det ligger väl lite i sakens natur.
I fönstret och kolla in så.
Ja, men just när du sa det, att för förstföderskor, man bara, gud vilken skillnad. Än om det är den tredje ungen, så man sa, det är lugnt, jag stannar på parkeringen.
Ring när du är klar.
Ja, men den första vill man ändå stå där. Ja, nej, men det förstår man ju.
Ja, det gör man. Vi ska vidare nu, mer internationella nyheter.
Nu blickar vi utåt.
Val i världens femte största land. Befolkningsmässigt talar vi om då. Tack Isabella.
Tack.
Ja, Kalle, nu är det igång supervalåret 2024.
Ja, visst.
Året när en fjärdedel av jordens befolkning går till valurnorna.
Tagga till.
Tagga till. Ute. Det har ju pratats om det i nyhetsshowen såklart, det här stora valåret. Några val har vi redan lyckats klara av. Taiwan, Bangladesh röstade i januari. Gott snack. I sommar är det Mexiko och Indien. Alltså det är så sjukt att allt det här sker samma år. Och i höst så är det ju USA.
Det är bara sådana länder där det bor galet mycket människor.
Ja, det är bara sådana länder där det bor minst 100 miljoner och alla ska rösta.
Det är väl typ så här typ så halva, nu hittar jag på en siffra, men man har läst en artikel att det är typ så halva jordens befolkning har valt typ.
Ja, ja precis, en fjärdedel.
En fjärdedel. Det är det. Okej, tack så mycket.
Men just idag så är det faktiskt val i Indonesien, världens största muslimska land. Den tredje största demokratin i världen. Mm. 205 miljoner väljare är det som ska gå ut. Och det är lite spännande. Jag är lite jävig här såklart. Min mamma är från Indonesien. Men det finns faktiskt många skäl att Indonesiens val skrivs om jättemycket. Det skrivs jättemycket om det här i internationell press. Ögonen är idag vända mot öriket i Sydostasien.
Ja, jag har sett det när jag varit på internationella sajter att det slås upp ganska mycket mer än, alltså här har man inte sett så mycket om det.
Nej, men så är det. Och en av de stora anledningarna att ögonen vänds mot öriket är just för att det typ är ett örike. Alltså Indonesien består av 17 000 öar. Ja. Det är rätt mycket logistik för att styra då världens största endagsval som är det som sker idag. Ja. 17 000 öar. Det är visserligen bara 6 000 av de här öarna som är bebodda. Men det som många liksom inte riktigt förstår med Indonesien är hur sjukt stort det är. Ja. Så 200 miljoner människor utspridda på 6 000 öar. Alla till val på en enda dag. I valet 2019 då användes bland annat flygplan, helikoptrar, kanoter, mopeder, hästar och elefanter för att distribuera valurnor till landets alla olika hörn. I vissa fall fick valarbetare gå till fots i flera dygn för att nå de allra mest avlägsna byarna.
De tar demokratin på allvar.
De tar demokratin på allvar. Och i förra valet så dog också hundratals valarbetare, mestadels av utmattning. Alltså vissa delar av Indonesien är väldigt, väldigt svåra att komma till. Mm. Och för att kunna genomföra de här valen, för att kunna genomföra det här valet även idag...
Säkert när man kommer ut och någon bara så, jag tänker inte rösta.
Nej! Nej, jag tänker inte... Det är samma skit alltihop.
Ett gäng soffliggare. Ja, precis. Jag har ingen skillnad.
Nej, det gör ingen skillnad ändå. Det är samma skit alltihop. och vissa av de här byarna då som man hade med livet som insats som valarbetare tagit sig till har ingen el eller något internet, så därför använder Indonesien ett system där man efter att ha röstat får doppa sitt finger i bläck. Mm. Så kan man inte rösta två gånger, för då syns det så här, du har försökt skrubba bort bläcket och komma tillbaka. Det går inte.
Det känner jag igen. Det finns i andra länder.
Det finns i andra länder också. Sen så som sagt, det är gigantiskt stort. Stora delar av Indonesien har ju typ gratis wifi även i byar där man tänker, har de datorer här? Jajamän, alla sitter hemma och streamar på sina smartphones. Mm. Och sen så är ju det här valet också viktigt för att Indonesien har en väldigt intressant roll i världspolitiken, för att USA och Kina vill båda två bli bästa polare med Indonesien. För USA ligger ju Indonesien svinbra till i Asien, och för Kina är det ju en jätteviktig handelspartner. Kina äger jättemycket gruvgrejer, gruvföretag och grejer i Indonesien. Det är ju ett land med jättemycket naturresurser. Och just nu verkar Kina ligga bäst till i kompiskampen. I november förra året gjorde försvarsministern i Indonesien, Prabowo, en deal med Kina om gemensamma militärövningar, och samma minister tackade några dagar senare nej till att köpa amerikanska stridsflygplan av USA.
Ja, signalerna.
Signalerna för vem som är närmast kompis. Ja. Dessutom har Kina hjälpt till med väldigt mycket liksom infrastruktursförbättringar och sånt som har gjorts i landet under den sittande presidenten Joko Widodo. Så fördel för Kina, men det kan ju ändras det här lite beroende på vem som blir president härnäst. Och det som är lite spännande, extra spännande med det här valet i Indonesien jämfört med de tidigare valen som har varit i landet, är att presidenten Widodo kan inte bli omvald. Mm-hmm. För han har redan suttit sina två perioder.
Okay.
Så det kommer bli en ny president. Det vet man. Ja. Och det här öppnar upp för en kandidat som har förlorat mot Widodo i de två senaste valen, som är just den här försvarsministern jag precis nämnde.
Ja.
Prabowo då. Han är också en klassisk Kina-kompis.
Ja, Kina-kompis. Bara de som kompisarmband.
Ja, de har kompisarmband. Han är ganska kontroversiell på fler sätt. Han har anklagats för flera människorättsbrott som han ska ha begått då som general under den förra regimen. Han har haft inreseförbud i USA i många år. Och med den gamla regimen menar jag då när Suharto hade militärregim. Jag vet inte hur många som kommer ihåg det. Men,
jag kan inte säga att jag är jätteinsatt på det.
Det är lugnt. Ja. Men folk som kommer ihåg den här gamla regimen i Indonesien, de är rädda för att Indonesiens väldigt unga då, demokrati ska gå åt helvete om Prabowo vinner. Mm. Och det leder oss in på varför det kanske är extra mycket omskrivet det här valet just nu då. För Indonesien är en väldigt ung demokrati på två sätt. Först och främst har det bara varit en demokrati sedan den förra regimen störtades då, 1998. Så att det är ju inte särskilt länge alls. Nej. Den indonesiska demokratin är ju Gen Z. Om den hade varit en person hade den haft svinkonstiga breda jeans och absolut inte använt Facebook utan bara TikTok.
Ja.
Men dessutom är väljarkåren svinung. Alltså 55% av väljarna är mellan 17 och 43 år gamla.
De har vida jeans och
de har vida jeans och TikTok. Och det gör ju att många av de som röstar idag kommer inte ihåg diktaturen.
Nej, det är klart.
Och hur det var. Det har man liksom glömt bort lite grann. Mm. Och Prabowo...
Whatever, mom!
No, whatever, nej, mom, dictatorship! Och Prabowo då, han som är försvarsminister, Kina-kompis, kontroversiell typ, har utnyttjat det här för att liksom göra om sin offentliga roll från ond tortyrgeneral till skön gubbe.
Ja, ah, ja, ja. Det är
en ny smurfar.
PR-kampanj pågår.
Ja, man kan väl säga att det är inte bara Indonesien som män med fascistoida tendenser i världen är internet-savvy och lyckas vara bra på internet. Men det syns väldigt tydligt i Indonesien. För han har liksom gjort den här rebrandingen genom att dansa på scener, mysa med sin katt, göra mycket hjärtgrejer på sociala medier. Han har liksom gjort sig själv lite till ett meme.
Jag tänker att många diktatorliknande politiker har ett väldigt bra självförtroende och att det slår igenom väldigt bra i sociala medier.
Det funkar väldigt bra på internet, ja. Precis. Det funkar ju inte jättebra så här om man... jag gör ju ofta så när jag lägger upp någonting på Instagram, att jag lägger upp det och säger så här, nej, det var för taskigt eller för tråkigt, och så tar jag ner det.
Tar man ner det, eller så lägger man en till post där man lite ber om ursäkt och skämtar om sig själv.
Exakt,
så framstår man som lite osäker.
Exakt.
Inte ens som leder ett land och liksom pekar med hela armen mot liksom framtiden och framgången.
Nej, men verkligen inte. Och dansar med en katt och tänker, det här blir svinbra.
Nej.
Det har till och med tagits fram en liten extra gullig småknubbig animerad version av Prabowo som används i olika klipp online, trycks på t-shirtar, trycks på banderoller, och hans unga anhängare kallar honom Gemoy, som är indonesisk slang för typ gullig. Det här gänget kallar sig då Gemoy Squad, och det kanske verkar fånigt, det kanske verkar ge lite dumt, men den här rebrandingen ser faktiskt ut att funka. I de senaste undersökningarna leder Prabowo. Han är dessutom väldigt nära 50%-gränsen. Och det här är lite speciellt i Indonesien. Man måste få 50%, mer än 50% av rösterna för att kunna bli president direkt.
Annars blir det nya omgångar.
Precis, annars blir det ny omgång i sommar om ingen av kandidaterna får över 50%.
De här som liksom tagits ut i den här ön typ.
Ja, det är dags igen. Ja, precis.
Blev det, fick vi inget resultat.
Inget resultat, ut igen.
Fuck.
Ja, riktigt sjukt. Ja, nej, men det är verkligen svårt. Men då kommer det också gå på en dag då.
Ja.
Och det är inte bara Prabowo som liksom har lagt stora delar av sitt kampanjande på sociala medier såklart. Den personen som ligger tvåa i de flesta undersökningarna, Anies Baswedan, han har använt sig av väldigt mycket livesändningar på TikTok för att öka sitt stöd och sådär också. Den tredje kandidaten, Ganja Pranowo, han ligger sist. Och han är den som har lagt fokus på att prata med folk i verkligheten istället.
Ah, okay. Like some loser. like an asshole.
Ja, det var inte så smart kanske. Och det här att man riktar sig så himla mycket till unga i det här valet har också ändrat vad man pratar om i debatt och tal och sånt. De senaste två valen i Indonesien handlat jättemycket om religion.
Aha.
Men i år så är kandidaterna så här, nej, det här med religion och etnicitet, det ska vi inte hålla på med och prata för mycket om. De flörtar med väljarna på unga sätt. Det är lite populärkulturella referenser här. Det delas ut lite biljetter till K-pop-konserter där, mot att folk då postar selfies framför olika kampanjbanderoller. Kandidaterna dyker upp på e-sportsevenemang och man pratar om typ klimatfrågor och arbetslöshet, men inte om typ din mammas gamla religion.
Nej.
Men det här att valet är så jävla online och väljarbasen skapar så mycket online har också gjort att folk är lite rädda för det här med demokratin.
Ja, påverkan och sånt kanske.
Precis. Och påverkan i det här fallet som man pratar mest om indonesiska valet handlar om något som heter buzzers då.
Mm.
Och buzzers är personer i Indonesien som mot betalning helt öppet hajpar grejer på sociala medier. Det är en buzzer. Antingen skapar man eget innehåll eller så klickar man på hashtags. Alltså det är någonstans mellan influencer och troll man befinner sig.
Som blir köpta då av olika intressenter. Liksom.
Precis, precis. Och det är ganska enkelt att tjäna pengar på det här sättet. Och det, men det är ändå lite svårt att veta hur många som jobbar med det. Så att det är väldigt svårt att veta, så här, dök det här upp i min feed för att det är en buzzer som har tryckt upp det? Eller...
Ja, det är ändå val.
Det är ändå val. Man kanske, kombinationen av allt det här i alla fall gör att det är ett av de eller så här kan man säga egentligen, att nu går vi in i det här supervalåret 2024. I ett av de första valen, det som sker idag då, det är unga som röstar. Och ihop med liksom de här vanliga inslagen av populism, rädsla för påverkas kampanjer. Det, liksom, det kommer vara exakt vad vi pratar om hela året i alla de andra valen också, tror jag.
Och det lutar åt att det blir den här lite mer Kina-vänliga.
Det lutar åt det. En intressant detalj i sammanhanget är att hans vicepresidentkandidat, den här Kina-vänliga personen, är den sittande presidentens son.
Okej. Det låter lite ner på baby.
Lite ner på baby. Första gången jag hörde det så tänkte jag, åh, familjefejd. Men sen kom jag på, nej, det kanske är ett sätt för den sittande presidenten att kunna säkerställa att han har kvar lite makt. Liksom, även ifall för att den här vicepresidenten är bara 36 år. Och egentligen får man inte vara vicepresident i Indonesien om man inte är 40. Men den lagen ändrades förra året. Så att det är lite sådär shady exakt hur mycket den sittande presidenten kommer kunna fortsätta påverka ändå. Och Prabowo då, om vi ändå är inne på familjeband, den här Kina-vänliga före detta generalen, han är svärson till en diktator i Indonesien som heter Suharto, som är då den stora regimen som var innan demokratin.
Det är lite kladdigt,
men det ska avgöras idag. Vi får se hur det går. Jag läste senast i morse att det kan bli försenat i vissa delar av landet på grund av dåligt väder. Men är det någon jag tror på, så är det de indonesiska valarbetarna i det här läget.
Mina tankar till dem.
Verkligen.
Under hela dagen. Jag vill att vi pratar lite om en annan väldigt stor nyhet under gårdagen. Vi har ju snackat om det några gånger i programmet. Om det här mysteriet, som man ändå har fått kalla det, med den förgiftade familjen i Söderhamn. Det var ju den här händelsen i oktober när en familj blev jätteallvarligt magsjuka. Väldigt plötsligt, och det som en följd av det ledde det till att en 4-årig flicka, alltså dottern i den här familjen, dog. Och mysteriet har legat i, hur kunde det här hända? Vad var det som hände egentligen? Man har liksom inte vetat vad som ligger bakom det här insjuknandet. Det har varit massa rykten, massa teorier. Men igår då, 4 månader efter att det här tragiska skedde, så kom svaret på vad som ligger bakom. Men det är också ett svar, ska jag säga redan nu, som väcker fler frågor.
Okej.
För det som det visat sig då är att man har hittat spår av den giftiga gasen fosfin när man tagit prover på den här familjen. Och det är såklart inget man har koll på vad det är för någonting. Men Kai Knudsen, som är överläkare här i Göteborg, han har blivit särskilt inkopplad i det här fallet då, som expert, och gjort massa tester och sånt. Och han säger att han aldrig hört talas om något liknande fall i Sverige eller världen tidigare. Och jag har jobbat med förgiftning i 40 år, säger han. Så det är extremt ovanligt där. Och han har liksom behövt ta fram en helt ny analysmetod för hur man skulle upptäcka det. Man gjorde massa prover och bara hittade ingenting. Nej. Och så fick man liksom ta fram helt nya metoder.
Ja, för först tänkte jag så här, men ska det verkligen ta 4 månader? Men nu inser man ju att det är klart att det gör det.
Ja, men precis. Det kanske inte liksom var det första man började leta efter heller då. Sådär, fosfin, eftersom det är så himla ovanligt. Och det var Aftonbladet som först avslöjade det här med fosfinet då. De hade fått reda på det för typ en vecka sedan, så här, åklagaren och så. Men då kom det fram och då började man berätta lite mer vad det är då. Det är en extremt giftig gas som används för att bekämpa olika skadedjur. Men det är liksom inget som du kan köpa i butiken. Det får inte säljas till privatpersoner. Och Det är väldigt ovanligt i Sverige vad jag förstår. Kai Knudsen, då den här överläkaren som jag nämnde, han säger att det används också för att rengöra containrar och sådana jättestora silos liksom. Och att det transporteras i fast form om man liksom importerade till Sverige. Han liknade det vid typ en sån diskmaskinstablett.
Okay,
Och när man löser upp den då med ett annat medel, då frigörs den här gasen som han liknar vid cyanid.
Oj.
Så där fattar du hur giftigt det är. Och troligtvis, även om man inte vet, som man säger här då, så ska den här familjen på något sätt ha andats in det här, den här gasen. Det tror en kemist som TV4 har pratat med. Även om man framhåller liksom att vi vet inte om de fått i sig det, men liksom det är väl det mest troliga. Och DNs vetenskapsreporter beskriver den gasen då som en färglös gas med en svag doft av vitlök, alternativt rutten fisk. Vad det nu ger, men bara som en liten bild av vad det är vi har att göra med här då. Men pappan i den här familjen, som för övrigt har flyttat från Söderhamn nu, de har sagt att de liksom kan inte vara kvar där, det är för mycket minnen. Han säger till Expressen att man inte har använt något sånt här bekämpningsmedel i familjen eller i lägenheten, och att man inte köper något utanför Sverige, har han sagt. Och olika... Alltså här, då... Det har ju kommit det här svaret att det är den här gasen liksom. Men jag ser det på ditt ansiktsuttryck också, Ina. Liksom att man undrar fortfarande bara, hur har det gått till då? Och det är det som är det jobbiga, att det vet vi inte. Aftonbladet är en av flera medier som har liksom varit på plats i Söderhamn och snackat med folk där. Som förvisso känner så här att det är väl skönt att vi har fått ett svar här nu då på vad det är för kemikalie eller för kemiskt ämne som de har drabbats av, men att man trots allt inte blir klokare av det, säger Monica Svensson då, som är en boende som Aftonbladet snackat med. TV4 har också snackat med ägaren till en pizzeria som ligger där i området, och ägaren till den berättar att ryktet gick väldigt snabbt där i oktober om att det var hans mat som låg bakom det här då. För att familjen käkade där dagar innan. Och han har ju fått någon slags upprättelse nu då. Han säger samtidigt, typ det första han säger, att han skiter i pengarna. Eftersom att det är ett barn som har dött liksom, och det är det som han bryr sig om. Trots att han då förlorat typ 100 000 spänn på det som har hänt då i förlorad business. Och det är ungefär det vi står. Det är den här mycket, mycket ovanliga gasen som man har hittat för prover som man har tagit på familjen. Och nu undersöker då åklagaren Christian Sommers om den här gasen kan ha köpts utomlands. Man försöker spåra det på något sätt. Det måste rimligtvis ha sitt ursprung utomlands. Det går ju inte att få tag på i Sverige, säger han till GP, den här Sommers då.
Ja, det är, precis som du sa. Ett svar som bara ger ännu fler frågor.
Ja, verkligen ett mysterium hur de kan ha fått i sig det här ämnet. Inga teorier knappt ens på hur det ska ha gått till. Och vi får väl se om vi någonsin får reda på det. Men den här extremt giftiga gasen kunde man i alla fall hitta i de här proverna då. Vi ska in i bakvagnen om en liten stund. Det är lite omkastat program idag eftersom vi har gäst i början och det är lite hipp som happ sådär. Så vi vilar en liten stund på mattan, så ska jag hämta en kopp kaffe och sådär. Så vi är tillbaka med en 30 sekunder någonting. Är du med på det, Ina?
Jag går med på det.
Sådär, ja, då är vi på banan igen. Nyhetsshow en 14 februari är det. Halvvägs igenom denna rötne månaden. Jag tar ställning mot februari.
Ja, men jag vågar också ta ställning mot februari. Nu får det vara slut.
Men särskilt i Göteborg ändå.
Ja.
Alltså det är så slaskigt. Och nu var det väl okej häromdagen med lite mer snö och sådär, men...
Ja, men som sagt, högtidsdagarna man får. Vad är det för jävla högtidsdagar?
Alla hjärtans dag.
Ja, och semmeldagen liksom. Bakverket har vi redan trashat. Det enda Alla hjärtans dag ledde till, för det är ju sportlov nu. Ja. Så jag tänkte så här, fan vad mysigt. Då ska jag och min dotter gå på spa. För det där med skidor.
Nej,
det sysslar vi inte med i min familj. Så jag var så här, fan vad nice. Mysigt typ. Då ska vi gå på spa. Hon är ändå 15 nu, så då kan man ändå gå. Sen insåg jag, på alla hjärtans dag. Finns det något värre än att se alla såna pliktskyldiga spapar som sitter och försöker hitta gnistan i en bubbelpool?
Du vet, eller de som verkligen hittar gnistan.
Ja, ännu värre. Ja, ännu värre.
För de har jag sett på spa. Ja, som jag sa, wow.
Men jag bara kände typ, jag vill liksom inte dela bubbelpool med det. Så att nej, du bara,
nej,
men
gnistan.
Med gnistan. Eller den uteblivna gnistan.
Nej, nej.
Men hellre den uteblivna gnistan.
Faktiskt.
Men den är smärtsam. Jag vet inte, jag tycker det är så jävla konstigt att gå på spa med partner på det där sättet. Och så ska man sitta där och typ så.
Mm. Ja, jag var, senast jag var på spa var länge sedan i Stockholm. Men där var det liksom också typ att det var en del barn.
Ja.
Alltså små barn.
Ja, men det
typ pajar
ju.
Hoppar runt i
poolen
som
grejen.
Att det var ett vattenpalats.
Nej, typ. Ja, men det pajar ju grejen. Det finns ju typ vissa dagar på många barn. Ja. Där man får ha med sig yngre barn. Men annars brukar det vara så här vid 15 eller 16. Så får man trilskas lite.
Ja,
och så får man med sig en 15-åring liksom. Men inte ens det fick jag. Vilket var det jag skulle få göra idag. Så att nu, jag vet inte vad. Vad ska man äta nu? Någon semmelrest som man hittar i någon gammal bunker någonstans som någon har nått någon rest från GPSML-test som jag ska ta med henne hem.
Hej älskling.
Ja, ah, precis. Ah. Tvinga henne att se fler avsnitt av Band of Brothers när vi ändå håller på.
Ja, ser du om det? Mm. Har du sett det? Vi ska, nu är det mycket snickersnack här.
Ja, det
men,
blev mycket
har du sett den där nya? Det är ändå en nyhet. Alltså den där Steven alltså sista delen
Nej,
typ i Band
of
Brothers.
Jag laddar inför den genom att se om Band of Brothers med mitt barn.
Ja, ah, snyggt. För jag tror att Band of Brothers är klasser bättre, tyvärr.
Typiskt.
Ja, ja, vi lämnar med det där hem.
Från snickersnack till snickersnack med bara marginellt mycket mer struktur.
Ja.
För nu är det dags för bakvagnen.
Nu är det bakvagn.
Och jag börjar med att sticka ut hakan och fråga, hur ser du på det och dem, Kalle?
Att tumregel är att det nästan alltid är det. Väldigt sällan det är dem.
Ja, tycker du det är enkelt att hålla rätt på?
Nej, jag är lite stressad över att vi ska prata om det här. Jag visste att du hade det liksom på din lista över ämnen, för att jag tror att jag hade inte velat hamna i någon sån testsituation av det.
Och där är vi nu.
Oh, nej. Det är faktiskt rätt åt mig att få quizza folk var och varannan vecka.
Till höger och vänster. Nej, du ska bara få en fråga egentligen.
Ja.
Och det är, om man ska säga de följde vi hem, är det det eller dem då?
De följde vi hem?
Ja, är det det följde vi hem eller dem följde vi hem?
Men konstigt, när säger man det då? De
Nej, men jag vet inte, men det är den aktuella meningen i den här mätningen.
Vi förvirrade bara meningen. Det måste vara så här, de följde vi hem. Johanna och Carina, de följde vi hem. det...
Fel.
Ja.
Men du är i gott sällskap, det är dem. Det är bara 44% som svarar det korrekta dem. Men en majoritet av svenskarna,
ledsen,
till skillnad från dig, Kalle, säger att det är enkelt att avgöra när man ska skriva det och när man ska skriva dem.
Du också att jag, typ när jag skriver manus till det här programmet så skriver jag ju bara talspråk hela tiden. Så då är det liksom e istället för r och dom och sånt.
Ja, ja, alltså jag hatar det och dem. Jag är också en av Sveriges sämsta personer på att skilja på det och dem som också har jobbat som redaktör. Det är väldigt ovanligt att vara så dålig på det och dem som jag är och rätta andra språk for a living.
Men jag tycker, vad är det för hela okej, jag ska inte klaga på testet, men vad är det för konstig mening de ger? Men
det här var en av flera. Jag hade inte prenumeration på språktidningen, så jag kunde inte läsa de andra. Jag fick bara ta den som låg på
Omni. Det är bara jag som slår mot testet för att jag hade fel.
Ja, nej, men jag tyckte också att det var en jättekonstig mening. Och det är de människor som har fått flera olika såna här meningar. Och just den här svarade en majoritet fel. Och det här är då enligt en Novusmätning som har beställts av Språktidningen. Mm. Men det intressanta är ju då, tycker jag, att de flesta säger att det är enkelt och sen kan de inte. Det är bara 12% som säger att det är svårt, men sen så svarar ändå bara 44% rätt när de väl får frågan.
Folk har självförtroende liksom.
Ja, yngre svarar oftare rätt än vad äldre gör.
Mm-hmm.
Men äldre säger att de kan det bättre.
Men det var intressant att unga ändå är säkrare på det.
Unga är säkrare på det.
Det snackas så jävla mycket skit om unga idag.
Eller
de är så dåliga i skolan och inte läser några böcker.
Nej,
och
ja, nu är det här kanske inte 12-åringar yngre i den här kontexten. Jag vet inte exakt, men det skulle ju kunna vara folk som är 20-25.
Ja.
Men ändå, de får ju ändå sitt hat. Och alla vi som har läst ett kommentatorsfält på Facebook vet ju att hög ålder är inte en garant för gott språk.
Nej.
Men
särskrivningar och sånt där bland annat.
Jag är en väldigt stor motståndare till det och dem. Jag tycker att det är idioti att hålla på det där sättet.
Ja, men det var ju något med någon jävla språkreform som någon ville se här.
Ja, det var en debatt för ungefär ett år sedan om det här. Och då tycker jag...
Språkrådets nya chef förespråkade en domreform.
Ja. Det är många människor som gör det. Björn Ranelid var väl den stora motståndaren.
Han vill ha kvar
som
det och dem.
Han, han tycker att det liksom berikar språket på något sätt. Jag förstår inte. Men jag tycker i alla fall, det delades ut många burns i diskussionen för ett år sedan, och jag tycker att den bästa burnen stod språktidningens chefredaktör Anders Svensson för, som sa så här till DN när debatten rasade som värst: den som vill bevara det och dem får nog hjälpa till genom att uttala orden just så.
Okej.
Så varsågod och skriv det och dem, men då kan du också prata.
Då kan du
som
väl börja prata så, du och alla dem.
Dem andra.
Ja, men fan, det är ju det. Man säger ju inte det. Det fick man ju lära sig när man gick i journalistutbildningen. Alltså när man typ tränade på att göra sån här typ nyhetssvep som Isabella gör. Att så här, du håller inte på att säga det och dem liksom, när du berättar om en nyhet.
Nej, det låter ju jättebra. Ja. Alltså, alltså jag förstår inte heller varför man ska ha såna onödigt krångliga regler. Bland en liten passus som Indonesien igen. Ja. Men jag menar, där kan vi prata om att ha ett enkelt språk. När, alltså hela det språket är uppbyggt för att det ska vara lätt att lära sig. När man bor på 6000 olika öar och man har helt andra språk i grunden och alla ska enas i ett språk. Så att de har ju bara skalat bort all grammatik som inte behövs. Tempus, nej. Igår, går. Imorgon går. Sen går. Någon gång går. Man bara säger när man gör det och sen säger man verbet.
Men
och
det finns ändå vacker poesi. Det
finns ändå vacker poesi. Ska man sätta något i plural? Svinenkelt säger man det bara två gånger.
Där har vi lite att lära. Carl skickade ju här, vår producent, att han brukar jobba med den här, det finns någon sån där hjälpregel att man säger om man byter ut det mot han eller honom eller jag med. Men det där är liksom,
den funkar
för mig,
inte alltid.
Det funkar inte alltid, och för mig är det att jag liksom slutar, typ att när Carl skrev att jag slutar läsa halvvägs igenom, det är samma som det här, då tar du fram ut en möbel och tar med
exakt, det går inte att komma ihåg. Bara, det går inte
det
att komma
ihåg. Det där löser sig ändå. Det kommer lösa sig, så slutar jag lyssna va.
Exakt så är jag med.
Jag bara pratar ju. Jag säger inte det och dem ändå. Det spelar ingen roll liksom.
Nej. Men jag vet att det finns en sån regel. Men jag har också stött på när jag har suttit och liksom fått betalt för att göra rätt på det och dem. Om man har suttit med någon sån mening bredvid mig och ändå inte fattat.
Nej.
Så att då känner jag, jag ger upp på den här regeln. Jag ger upp på allt.
Jag är med dig. Du, det har ju varit en del om Taylor Swift det senaste. Det kan du väl hålla med om?
Ja, det kan jag hålla med om. Pratade om det för en vecka sedan.
Det gjorde du. Det var en väldigt bra grund inför Super Bowl.
Inför Super Bowl. För sen har ni väl pratat om det igen. För det har ju varit... Det var ju hon han ju.
Ja, Carl Moberg var här i måndags. Han satt ju upp och såg i Super Bowl-finalen GP:s kulturaktör och var här och snackade Taylor och så. Och han svepte en öl och allt sånt där. Och allt det där som du pratade om, att hon kan ju ha en inverkan på valet och kommer hon stötta Joe Biden och så vidare. Och vad kommer hon göra? Vad kommer hon göra? Vad gör Taylor? Det funderade även olika akademiker på i Australien. För där hålls nämligen ett Swiftposium. Alltså typ ett symposium. Du förstår det. Du är med vad det handlar om. Ett Swiftposium i Melbourne. Behöver vi detta, Ina?
Det var spontant, känner jag nej.
Nej, du känner det. Vi ser historia i realtid, säger Brittany Spanos som är huvudtalare då. Och det är helgen nu då, inkommande helg, sen ser jag på SVT, lite anglicism på något sätt, inleder Taylor Swift den australiska delen av sin världsturné The Eras Tour, och det går inte obemärkt förbi, skriver SVT, utan på universitetet i Melbourne hålls en konferens som kretsar kring Taylor Swifts popularitet och påverkan på musikindustri, populärkultur, litteratur och ekonomi.
Nej, men det är väl, gud vad kluven jag är, för å ena sidan spontant så här, ja, eller absolut inte spontant, men jag vill framstå som en god och intressant och bra människa, så känner jag, men det är väl jättebra att man forskar på det. Det är jättebra, men min spontana känsla är ju bara, kan inte bara alla forskare bara sluta? Kan inte ni bara sluta med det här tramset? Det här postmoderna typ så. The consequences of the fart in Love Island season 8 academic essay. Så är det någon som har doktorerat på det. Bara. Och så känns det bara som att det är för att typ akademiker vill känna att de är en av folket. Ja. Så är man så här, ja, vi forskar inte alls bara på typ så Diderot och Habermas. Nej. Vi använder faktiskt deras teorier och applicerar dem på Ice Spice. Och sen man så här, jo men det är ändå ingen som gillar Ice Spice som förstår vad ni pratar om. Så ja, så men känner jag med.
Jag är också kluven, för att det kan ju vara intressant att se hur liksom världens största artist på typ påverkar samhället och sådär. Samtidigt känns det som, och det är också en ganska trött invändning att vara typ så här som jag kommer vara nu, att så här, finns det lite viktiga saker att forska på? Ja. För det finns ju också typ sådär, alltså biologer som forskar på en liten mask som lever i slammet i Östersjön liksom. Mm. Och sådär. Man kan lyssna lite på en, det är inte hon den här som jag nämnde, Brittany Spanos, utan en annan forskare som jag tyvärr tappat namnet på, men det är inte så jäkla noga, som säger så här om hela eventet i Melbourne.
We're incredibly proud of what we've managed to achieve with two or three public events with the conference, as well as two very very packed days of academic papers from across so many different disciplines. It's just so incredible to see how many different ways you can unpack Taylor Allison Swift.
Taylor, jag vet inte, varför blir man så illa till mods av det här, Kalle?
Ja, men det är någonting med att hur passionerad hon är. It's incredible, typ hur vi har samlat här. Typ, det finns ingen hejd på vad vi kan åstadkomma med alla de här liksom uppsatserna, papers om och att hon säger Taylor Allison Swift är också någonting med. Men det bara, visste ni det förresten? Att hon heter så?
De är lite smug. Vad heter det på svenska?
Ja, lite
belåtna. Ja, precis, att det känns som att akademiker som forskar på populärkulturella fenomen är lite mer belåtna än andra akademiker. Och det stör mig av någon anledning.
Ja, precis. Ja, jag är med.
Ja, Andrei Molodkin är på tapeten igen.
Nu igen.
Andrei, who, säger ditt ansikte. Det här är en konstnär som är svinbra på att få rubriker. Och det kanske delvis har att göra med att han ofta jobbar i blod, ett av hans favoritmaterial. Förra året så sålde han Prince Harrys självbiografi fast helt indränkt i blod, som en kommentar till vad Prince Harry höll på med i Afghanistan. Han har fyllt en Putin-staty med ukrainskt blod. Han har donerat en staty till Vita huset fylld av radioaktivt blod från människor som var med i Nagasaki. Okay. Han har fyllt FIFAs VM-pokal med olja från Qatar. Ah, ja, där var det inte blod, där var det olja, för att han gillar också att jobba med olja. Och hans stora genombrott var när han som rysk medborgare 2009 fyllde statyer av gudinnan Nike på en konstbiennal i Frankrike, tror jag det var. Han fyllde de här statyerna med blod från ryska veteraner från det andra Tjetjenienkriget och råolja från Tjetjenien. Det sjuka är, när jag läste om det här i New Yorker, bara, vad blev det för konsekvenser av det som rysk medborgare 2009? Noll.
Aha.
Alltså det är så sjukt hur snabbt det ändrats. Man
de
tänker
armlängds avstånd mellan konsten och politiken. Ah,
man tänker på något sjukt sätt att det alltid har varit som det är i Ryssland nu. Och så bara, nej, det är alldeles utmärkt att ställa ut saker internationellt som rysk medborgare gjorda av, som har en sån här stark kritik mot vad som hände i Tjetjenien då.
Just det, och typ de här i Vita huset som bara, jag ska bara öppna det här brevet från Argentina och bara, nej! Ploff, radioaktivt blod i hela fejan på receptionen.
Ja, men han är ju lite en effektsökare, och det ska man nog ha med sig i det som jag ska berätta nu, för att i Corret i Pyrenéerna i Frankrike, jag försökte uttala det på franska, har han köpt ett gammalt sanatorium, och där har han låtit installera ett svinstort kassaskåp med 5 lås. Och där finns det plats, 16 fack faktiskt, för 16 olika konstverk som han har fått donerade till sig. Verk av Picasso, Rembrandt, Andy Warhol bland annat. 16 konstverk värda sammanlagt 45 miljoner dollar.
Som han har fått donerade till sig. Det var vänligt.
Det var vänligt, för han ska göra en väldigt speciell sak med de här konstverken. Han har installerat en
inget
pump.
Inget med blod nu, va?
Nej, det är faktiskt en annan vätska. Men det är en vätska. Han har installerat en pump som kommer fylla de här facken med en frätande vätska som kan paja de här konstverken fullständigt. Konstverket, eller vad man ska kalla det han håller på med, heter Dead Man's Switch och går ut på att om Julian Assange skulle dö i fängelset. Ja. Då sätter Molodkon igång pumpen.
Aha, an eye for some art.
Art,
så han brinner väldigt mycket för Julian Assange.
Han
då?
Brinner väldigt mycket för Julian Assange. Han har gjort det här i samarbete med Julian Assanges fru. Och personerna som har donerat konsten är ju då kurator, eller vad heter det, galleriägare och så vidare, som då också brinner för Julian Assange.
Det var ändå ett tag sedan jag tänkte på Julian Assange, det måste jag säga.
Men det är ingen tillfällighet att Molodkin, som är lite av ett PR-geni får man säga, gör den här grejen just nu, för du kommer kanske tänka lite mer på honom nästa vecka. Då kommer nämligen hans sista överklagan hos High Court i London för att slippa bli utlämnad till USA.
Till USA? Ja, ja, efter den där, är det efter den brevblod? Eller varför skulle han lämnas ut till USA? De vill ha honom där.
Ja, de vill ju genomgå rättegången för WikiLeaks.
Ah, ja, Assange, förlåt. Jag tänkte på konstnären.
Ja, nej. Utan Assange kommer vara i nyheterna mer nästa vecka.
Just det.
Och därför så kommer ju den här nyheten den här så veckan. Klart. För att samtidigt som Assanges sista överklagan för att slippa bli utlämnad då till USA kommer gå, så kommer Molodkin streama på YouTube sitt valv under rättegången med två olika kameror.
Han står och fingrar på The Switch.
Fingrar på The Switch. Och så här, men vadå, om han dör i fängelset, vad menas med det då? Alltså, han är ju lite medveten, för han håller ju på med PR får man ju säga. Så att han är ju lite medvetet svävande här. Molodkin säger att det bara är om Assange släpps som en fri man som konsten kommer återlämnas till sina ägare.
Okay.
Så exakt vad det betyder, det vet vi inte. Men just det här med att hota konst, det är ju lite inne just nu. Ja. Det är ju ganska mycket så här organisationer, klimatorganisationer bland annat, ja, som har kastat färg på kända konstverk och så.
Soppa och sånt.
Soppa. Mm. Ingenting har ju någonsin, inget har ju verkligen pajat den.
Nej, det är skyddsglas på det mesta.
Det är skyddsglas på det mesta. Det har blivit något på någon ram och sådär. Men det är liksom inget som har förstörts. Men på fredag då, om några dagar, så drar Molodkin igång igen sina fem lås på den här lilla konsttortyrkammaren då, som han har byggt i Frankrike. Ja. Och de här konstdonatorerna då, som liksom har gett bort sina verk nu. Jag undrar lite hur känner de? Känner de liksom, fan vad mäktigt att få vara del av ett större konstverk?
Men
eller liksom...
de visste att det var det som var på gång då när de gav dem.
Ja, men det visste de.
Ja, det visste de. Ja. Ja, det kanske de kunde räkna ut.
Ja, men det gjorde de. Och det var därför de ville vara med. De ser det kanske som att de är en del av ett större konstverk eller något sånt där. Ja. En gallerist i Milano som har donerat en Picasso säger till Sky News att det är bättre för världen med en Assange än med ännu en Picasso.
Jaha.
Med det sagt så känner jag lite så här, den här konsthandlaren i Milano, han har inte sagt vilken Picasso det är.
Nej.
Så för att det här inte ska bli ett rent reklamreportage för Molodkins eventuellt senaste liksom, installation, så känner jag ändå så här, det kanske är, du vet, så här, Picasso, han har gjort mycket skit alltså. Du vet, det är någon sån liten figurteckning. Ja, och så är det så här, vi kommer inte avslöja vilka målningar det är av de här kända konstnärerna, och alla har skrivit på sekretessavtal för att det ska typ få ännu mer impact, att man inte vet vad som har försvunnit. Så känner jag, är det inte bara för att ni inte vill säga att det är en ganska röten Picasso?
Ja, men det var ändå till ett värde av 45 miljoner dollar.
Ja, precis.
Där.
Det är en uppskattning som The Guardian har gjort.
Men man ser inte i livestreamen vilka verk det är. Det vet vi inte ännu.
Nej, man har sett, man kan se bilder på, jag kan skicka en bild på hur den här tortyrkammaren ser ut. Och, liksom. Och man kan se, men man ser inte vad det är för konstverk, utan det är liksom olika trälådor bara. Ja. Och så är det den här pumpen då, som när som helst kan spruta ut frätande vätska beroende på någonstans gisslansituation för Assange.
Ja.
Men det är så synd om konsten nu, tycker jag bara. Att det är som att folk är sura på saker som händer idag och så ska man straffa någon.
Alltså bygger någon ett sånt konst-Guantanamo och bara waterboardar en monet.
Ja, men det var så jävla konstigt. Det är väl inte Rembrandts fel?
Nej, att Julian Assange... Ja, det där följer vi. Nu ska jag tala om någonting som egentligen inte upphetsar mig så värst. om jag ska vara helt ärlig.
Bra insult. Nu kör
vi. Men vi kör ändå, för det är ändå en stor grej. Mm. Det är mycket om detta nu. Det är Gunilla Persson jag talar om. Mm. Hon ska vara med i Melodifestivalen nu. Nu är man inne
på... Är det därför hon dyker upp när jag har scrollat för länge på min Instagram?
Ja, till slut så möter man Gunilla Persson liksom, om man scrollar tillräckligt länge.
Men jag har inte
länge.
Gjort det tidigare, men jag har gjort det den här veckan.
Ah, nej, men hon ska vara med nu. Nu drar man ju till Växjö här nu då, och då ska hon tävla. Och det har ju kantats av lite olika, ja, men liksom kontroverser, orosmoment för Gunilla Persson. Hon har ju varit i konflikt med Mauri Hermundsson, mustiga Mauri tidigare.
Ja, han vet ju vem det är. Men vadå, om vadå?
Ja, men det handlar om att han gjorde ett program. Fan, det är inte riktigt det jag skulle...
Nej, okej, okay. Alla andra kanske vet detta, men skitsamma. Typ,
ja, men hon har hotat att anmäla honom för att Mustia Mauri var med i TV4s nyårskarameller typ. Och det var för att han hade gjort ett program med så här, Mauri, vad hände sen då? Mm. Där han pratade om att liksom han följde upp någon grej om att hon blev matförgiftad och bla bla. Jag vet inte.
Nej, hon hatar honom i alla fall.
Hon blir jättesur på Mauri. Hon är typ den enda som hatar Mauri. Ah. Jag vet inte om hon hatar honom, men han är typ så här en av Sveriges mest älskade personer. Ah. Och de är i något jättebråk. Mm. Men Mauri verkar ta det här med ro typ. Mm. I alla fall, det hände för ett tag sedan. Nu är det i alla fall då att hon är aktuell för Mello, och Aftonbladet skriver om Gunilla Perssons krav inför Mello. Hon vill ha business class, sitt flyg från USA då, där hon väl bor, massage och en säng i logen. Men här vill jag direkt liksom nyansera Aftonbladet lite grann, för att till Gunilla Persson försvar så är det inte, de drar ju ändå på det ganska hårt i ingressen, Aftonbladet så liksom. Men hon säger ändå att man vill känna sig omhändertagen, för att hon har haft då massa problem med yrsel, att när hon landade på Arlanda så blev hon så utrullad i rullstol.
Okay.
Att hon har liksom varit på sjukhus för att hon har fått så jäkla mycket yrsel, och det kan ha med stress att göra, tror hon kanske, liksom sömnbrist och sånt. Och då har hon velat ha en säng eller brits i logen.
Och det tycker inte jag är för mycket begärt.
Jag tycker inte det är jättedivalater på så vis. Nej. Om man har haft lite hälsoproblem. Ja. Däremot det här med massage. Mm. Jag vet inte om det är något som SVT ska stå för.
Nej, och jag känner också så här, Gunilla Persson, vill du verkligen ha en upphandlad massör?
Precis.
Alltså jag är den sista att snacka skit om lagen om offentlig upphandling. Men jag väljer, jag hade ändå hellre gått på så, ja, men googlat lite snabbt, kollat, kanske frågat en kompis.
Ja.
Typ så man inte får en sån riktigt kackig massage precis innan man ska ut på scen.
Nej, precis. Jag tänker att hon inte är så
Det var
fattig.
Nästan odivalatigt att vilja ha en sån 720 kronors friskvårds
högkostnadsskyddsmassage. Jag vet inte vad det är, men hon vill i alla fall att liksom någon ska kunna lösa upp knutarna då liksom, innan hon löser upp nacken och axlarna så hon inte blir yr innan hon går ut. För det är ett orosmoment när hon går ut på scenen i Växjö då, om hon ska få den här yrseln liksom.
Just det.
Och inte kunna genomföra sitt nummer. Och hon har ju gått från att vara typ helt uträknad till att oddsen drastiskt har sjunkit nu inför då. Mm. Vilket ju är bra för alla som har lite det och dom förvirring är också det här med höga eller låga odds. Men låga odds är ju bra.
Absolut.
Det är stor chans att man vinner då. Och hon har fortfarande liksom bland de högre oddsen. Jag tyckte jag såg någon lista, hon var så här på femte plats typ. Men det var ändå typ bara så fem gånger pengarna på att de skulle gå vidare.
Okej.
Så det går bättre och bättre. Samtidigt då som det går bättre så har Johan Lindqvist i GP recenserat lördagens bidrag. Mm. Och där är det ord och inga visor från Johan Lindqvist kring Gunilla Perssons bidrag. Han skriver att det är en sanslös rawride slash Genghis Khan take med balkaninslag och pruttsaxofon. Lika usel som outhärdlig.
Oj.
Pruttsaxofon, vet inte vad det är.
Det vet inte jag heller.
Lite så pruttig. Ja, att det är någon sån liksom mörk saxofon.
Ja,
bassaxofon liksom. Så heter det kanske inte. Ja, men så det är väl ungefär det vi har liksom att se fram emot då, alla som tänker följa.
Många frågor inför det här symposiumet på Södertörn om Gunilla Perssons yrsel som kommer anordnas här nästa vecka.
Persposium. Gunillposium. Ja, jag vet inte. Men så liksom ligger läget till inför den här deltävlingen tävlingen på lördag. Där även andra bidrag tävlar som jag inte vet vilka det är. Och nu hittar jag inte det. Men det är Gunilla Persson som har tagit det mesta av uppmärksamheten inför i alla fall.
Ja. Ny lag har röstats igenom i Australien som ger anställda rätten att koppla ner.
Ja, jag såg bara den rubriken. Det lät ju ganska avkopplande då.
Eller hur? Ja. Det är alltså egentligen att man ska kunna få ett beslut från myndigheter som anställd där arbetsgivaren inte ska kunna ställa några krav på att man svarar på mejl eller telefonsamtal efter arbetstid.
Ja.
Jag tycker det här låter rätt nice.
Det låter nice, ja. Sen så, ja men precis, för en spontan tanke är då bara hur man skulle man göra på sitt eget jobb då om man inte skulle kolla det? Då skulle man liksom så här, ja men du vet, det börjar brinna i oceana efter jag har slutat jobba.
Bara, just det.
Jag har avtal på det, att jag inte kollar mejlen, och så kommer man hit imorgon bitti till nyhetsshowen. Och så har man liksom inte förberett någonting om det.
Nej, precis. Det utan man kommer in som ett blankt papper. Va?
Ja, precis. Jag ska bara kolla min mail här. Åh, herrejävlar.
Precis. Men du kan andas ut för lagen. Och för ett, du bor inte i Australien. Och två, lagen gör undantag för skäl som anses rimliga. Mm. Och där känner man ju, är det upp till arbetsgivaren att avgöra?
Ja.
För då känns det som att det kan bli ganska många pushnotiser. Men generellt sett, så det kommer ju några såna här grejer då och då. Jag vet att det finns fler och fler företag som jobbar med det.
Ja.
Jag tänker att vi ändå kanske kan komma i en situation lite som man har med AGA. Typ att så här, det är mer en signal. Alltså att det börjar som att så här, många har ju sagt så här, man kan inte lagstifta mot det. Man kanske lagstiftar mot det i något land. I något annat land börjar man känna att man kanske inte behöver lagstifta om det, men det kanske är fel. Alltså att det bara...
Att aga...
Barn. Ja, man konstig koppling. Ja. Men jag menar mer att man har liksom en lag i ett land som ändå gör att man kanske börjar diskutera det i andra länder. Det tänker jag är väldigt bra. För att folk är ju helt sjuka som inte inser hur stor del av dygnet man faktiskt jobbar när man jobbar med jobb där man behöver nås på mejl och telefon.
Ja, och man är så här, 8 timmar är ju ganska mycket bara som det är. Mm. Sen ska man sitta och fortsätta uppdatera den. Det kan nog vara jättebra för folkhälsan ändå.
Jag tror
alltså, om man ser fördelarna med det liksom.
Jag hoppas framförallt att det gäller lärarna. Jag tycker väldigt synd om lärarna. Jag vet inte om det beror på stadsdelen jag bor i. Men jag får verkligen känslan av att de får många mejl och samtal på sin fritid.
Ja.
Liksom, där folk är så här, du förresten undrar en grej om geografiprovet.
Ja.
Inte barnet, utan föräldern.
Jag skojade om det med Filippa hemma igår för att min son kändes inte så trött när han skulle sova. Att vi skulle ringa då hans förskolefröken där och bara... Sov han idag?
Ja,
men jag ville ju göra det.
Ja,
men jag skulle, I would never.
Nej.
Självklart så här, jag har inte ens hennes nummer. Men jag menar...
Det hade varit rätt bra tror jag om det var olagligt i alla fall.
Eftersom det har varit lite Indonesien-tema idag så kan vi väl ändå följa upp, det är en annan Indonesien-nyhet i flödet idag, nämligen att Semesterön inför ny turistavgift, läser jag på gp.se.
Mm-hmm.
Och Semesterön i fråga är Bali. Från och med idag så ska man starta en ny avgift då för turister som vill komma dit. En avgift på 150 000 indonesiska rupier. Vilket är drygt 100 svenska kronor.
Ja.
Och avgiften ska gå till att skydda kulturen och miljön på Bali. Och då förstår jag inte liksom om det är en engångsavgift eller inte. För i så fall så är det väl ganska lugnt, va?
Jo, men det tror jag det. För alltså att det är en engångsavgift att när du reser in,
ja,
skulle jag gissa på.
För jag får med att i Venedig så var det ändå någon sorts dagsavgift.
Aha.
Som man betalade. Men det verkar inte vara här.
Nej, för jag vet att jag betalar en annan turistavgift när jag åker till Indonesien. I dollar, sjukt nog. Så det är enda gången jag har att göra med US-dollar. Växlar jag till med lite US-dollar. Men jag åker ju aldrig till Bali. Så jag tänker, det är bara därför så tänker jag att det är något liknande. Att man betalar liksom en gång.
Ja, det ska i alla fall skydda kulturen. För man har haft en rad incidenter här som det står i TT:s artikel.
Ja.
Där turister uppträtt på ett sätt som uppfattas som respektlöst. Vad kan det handla om? Jo, vissa har poserat nakna vid heliga platser. Det känns väldigt onödigt.
Kom igen. Gör det inte bara. Gör det inte bara.
Och så står vi i Uppsala domkyrka typ och bara kör helikoptern.
Det är väl inte lämpligt. Gör inte det. Gör inte det. Nej.
Om det kommer massa indonesier hit. Nej. Man skulle hålla på sådär.
Nej, det går inte.
Det hade väl inte varit okej, va?
Nej, och då är det ändå Bali väldigt mycket mer accepterat med typ nakenhet och så än vad det är i resten av Indonesien. Typ en bikini förekommer ju till exempel inte i resten av Indonesien. Eller på vissa turistställen, men det är väldigt ovanligt. Så nej, att man har ju mer tolerans på Bali av att så här, ja, men, hit kommer australiensarna. Ja. Deras kultur är att vara spritsvullna och knallröda och det måste vi respektera.
4,8 miljoner besökte Bali mellan januari och november förra året. Ja, vissa av dem nakna framför heliga monumenten.
Vissa av dem nakna fram, poserande med någon antik skål som sägs springa lycka om den aldrig vänds upp och ner. Just upp och ner på huvudet som en hjälm. Gissningsvis.
Du, bara helt kort, tycker du det här är så fel? Det är ju en populär grej att säga tidigare, är det så fel? Men en lärare läser jag om i USA, eller i Kanada till och med, som nu anklagas för att sälja sina studenters konst på sin egen hemsida. Och när jag säger studenter så är det liksom students som är typ i, som är 13 år gamla.
Mm-hmm.
Alltså det är en lärare då som har en hemsida som då har lagt upp omkring 100 liksom konstverk från olika barn och säljer dem för typ 100 dollar styck, alltså 1000 spänn.
Jaha.
Med titlar som Julia's creepy portrait, Charlotte's creepy portrait. Och så står det i Guardian, apparently referring to the names of the students who created the art.
Ja.
Hade du blivit upprättad?
Jag hade velat veta om han får pengarna eller barnen.
Jag tror det är han som får pengar.
Då tycker jag att det är lite fel.
Ja, föräldrar har nämligen rasat i Kanada då. I'm extremely disgusted with this person. It's extremely, you know, it's unbelievable, säger Michael Bennett, som vars dotter då har haft sin tavla ute till försäljning. Ja, och det har uppdagats, och då har den här läraren då, The Guardian har sökt den här läraren som inte har återkommit, och den har tagit bort typ sina sociala medier och Facebook och hemsidan, och de här grejerna har försvunnit, så nu har den bara sina egna grejer, för nu har den egna
grejer också.
Läraren är konstnär själv, men och den hens konstverk är kvar, men inte barnens.
Nej.
Ja, det är lite av ett övertramp ändå.
Ja, men jag tycker det. Jag trodde verkligen att grejen skulle vara att det skulle vara barnen som skulle få pengarna.
Det går inte till någon klassresa.
Men jag tyckte om idén att ta teckningar som barn har gjort och döpa om dem.
Ja, just det.
Till typ så världens obehagligaste mardröm. Ja. Och så är det bara någon som har ritat av sina föräldrar. Jag tyckte ändå det var en kul grej.
Ja.
Men då tycker jag att pengarna ska gå till något annat än till honom. Han verkar uppenbarligen inte känna att det var ett konstverk att göra det, vilket man aldrig vet med konstnärer, apropå
nej,
att vi pratade
det,
om det här innan.
Det.
Eftersom att han då har självcancelat sig och tagit bort sig från alla sociala medier. Hade det varit som att han gjorde det, like a piece of art, då hade han ju svarat när Guardian ringde.
Ja,
snabbt.
Bara, jag ska bara ha dem där tills Julian Assange blir fri.
Precis, eller det är en kommentar kring barnarbete i sweatshops eller någonting.
Ja, men då så, då blir det ingen artikel, säger Guardian. Hej då. Du, Ina, idag har vi följt upp med det senaste kring Oceana-branden. Det blossade ju upp på nytt igår kväll då, men nu ska man ha kontroll över det igen. Vi talade också lite om så framtiden för Liseberg angående detta då.
Ja, GPs reporter Ebba Bergström var ju här och hjälpte oss att reda ut det man vet just nu, vilket ju inte är svinmycket.
Nej.
Sen så pratade jag om valet i Indonesien som går av stapeln idag. Världens tredje största demokrati. 205 miljoner väljare en enda dag. Vad ska hända? Det vet vi inte. Men nu är ni i alla fall lite förberedda, ni som har lyssnat.
Stämmer, jag snackade också lite om Söderhamn och mysteriet kring familjen som insjuknade där, där den fyraåriga dottern i familjen dog efter att man insjuknade i den här med de här kräksymptomen. Nu har undersökningar visat då vilket väldigt ovanligt och extremt giftigt ämne som hittades i de här proverna. I övrigt så har det varit en jäkla massa bakvagnsgrejer, men det får ni lyssna tillbaka
ja,
till.
Ja, det klarar ni. Ha det nu riktigt mysigt, ät era gamla semmelrester och äckliga er på span, så hörs jag. Ni hörs ju imorgon.
Det gör vi verkligen. Ja. Ha det gott.
Ha det gott, hej hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.